ibland prov med olika typer av stationer kommer jag speciellt ihåg, vilket jag kanske redan sagt, RA600, 250 watt inbyggd i en 6x6 och RA610, en 800 watt station inbyggd i 6x6 med separat elverk och alla möjliga utrustningar i, dock inte så mycket fjärrskrift, vilket det kom i efterföljarna, som ju var mottagarbussen med fjärrskrift och andra moderna grejer. Men det som jag framförallt fick göra i samband med RA610 var antennförsök med olika typer av antenner. Det fanns en herre som hette Torkel Stordal som satt på försvarsstaben men var inblandad i de där proverna. Och jag fick tillstånd att lägga mig på amatörbandet och köra med amatörantenner. Jag var ju radioamatör. Och antennerna skulle sedan provas på olika sätt och jag lyckades få igång ett antal gossar runt hela Europa på 40 meters bandet. Och bad alla som då hade resurser att ställa in sina S-metrar på ett visst sätt och inte höra de volymerna utan bara rapportera vilka signalstyrkor de fick när jag skiftade antenner. En så bra rapport har jag sällan fått som jag kunde åstadkomma den gången. Och det var en rätt rolig övning. Ett par andra episoder ifrån signalregimentstiden som belyser materialen är till exempel följande. Som signalingenjör ska man se till att personalen vårdar och sköter materialen försiktigt, vårdar den efter övningar, göra rent och så vidare. Och man blir ju ganska känd för att vara en besvärlig herre när det gällde det där, för jag krävde en massa saker. Men ibland blev jag till och med jag tvungen att bryta mot det där. En gång på en manöver nere i trakten av Strängnäs, Mariefred, under överste Kraffords ledning med en sambandsbataljon. Det var vinter, kallt, ruggigt kallt. Halt och isbildning väldigt mycket. Och det där med isbildningen ställde till en del problem därför att det byggdes ut kabel, FL250, tung kabel som det hette också, bärfrekvensvagnar. Och kabeln transformerades och det skulle köras både Fantom och BF på de där förbindelserna. Och på Super Fantom skulle vi köra med hällskrivare. En slags fjärrskrivmaskin som föregick de modernare maskinerna vi fick sedermera. Den förbindelsen gick inte alls. Och grabbarna försökte och försökte, men det blev ingenting. Och det berodde naturligtvis på väderförhållandena. Överste Kraffold bestämde då att alla fick avbryta övningen, för det här var en lördag. Utom de som höll på just med det där. Jag skulle åka ut och kontrollera och skulle inte återvända förrän vi hade fått fram hällskrivarförbindelsen ordentligt. Jag får ut och titta på de där ställena där de stod. Jag får bara till ett förstås. Sen förstod jag hur det var på det andra. Super Fantom som skulle användas för hällskrivare fungerar mellan transformatorerna och jord. Men kräver en ordentlig jordledning. Och sätta en jordledningsspets i is, det är inte lyckat. Och eftersom det var mycket is så hade de inte lyckats få det. Då beordrade jag till befälets stora förvåning, kanske skräck delvis. Ställ upp så mycket folk ni har och se till att de pinkar på jordledningsspetsen så vi får en bättre jordförbindelse. Och det gjorde de på bägge sidorna. Och si, sedan gick hällskrivarförbindelsen alldeles utmärkt. Jag som brukar kräva att jordledningsspetsar skulle vara rena, jag lät dem nu förorena dem ordentligt. Och jag kunde sedan åka tillbaks till regimentschefen och visa en provremsa och säga: det här är provremsan och nu har jag sagt ifrån att nu får de avbryta övningen för helgen. Han tyckte det där var bra, hur jag hade gjort frågan aldrig, han var nöjd med beviset. Det var en rätt kul episod det där med bärfrekvens och kabel som ju egentligen är trådmateriel. Man, efter diverse olika saker så fick jag då flytta upp till Boden som milosignalingenjör. Och där hade jag ju hand om all signal, belysningsmateriel, radarmateriel, och jag fick så småningom även ingenjörmateriel på halsen. Men det var liksom en sak som jag inte ska ta upp i det här sammanhanget. Och det var mycket lärorikt där uppe, och jag gjorde en hel del försök med bärbar materiel av olika slag. Bland annat så hade vi en liten finsk jägarstation på prov. Och den var väl någon slags föregångare till R190. Det var en sändare som var kristallstyrd, batterilåda, mottagare och trådantenner. De tyckte jag att stavar var väldigt användbara att hänga upp trådantenner i. Vi hade en signalofficer i Boden vid den tiden, en kapten Ragnar Lylte. Han och jag följde med en jägarbataljon från Kiruna upp på Kebnekaise för att provköra med den där jägarstationen. Och sen är det ju så att en riktigt sann norrbottning, han kan inte tänka sig att göra rast utan att dricka och koka kaffe. Och det, när vi gjorde rast om i bataljonen vid något tillfälle där, så blev det ju kaffekokande och det blev kaffedrickande. Då kom det tre civila herrar åkande och vi bjöd dem på kaffe. Då sa en av dem så här: ja, jag har förbaskat dåligt samvete. Jag skulle ha varit hemma i Göteborg igår, men vi har blivit försenade och nu är jag livrädd för att de ska slå igång fjällräddningen för att jag inte låter mig avhöras. Ragnar Dylte, som ju var en stor optimist i många sammanhang, tog fram en A-blankett och så bad han att få namn, adress och text. Och sen så signalerade han åt mig att göra någonting, så jag tog fram jägarstationen ur ryggsäcken, satte upp tre stavar och ett par trådstumpar emellan dem så att jag fick fram vad man kallar en dipol på dessa tre stavar. Anslöt antenn och gjorde ett telegrafianrop till Boden Radio, som jag hade ständig passning på den där frekvensen och som passade den just för att vi skulle kunna göra prov. De svarade och sen skickade jag ner telegrammet och begärde mottagningsbevis. Under tiden räknade Dylte ihop antalet ord och så vidare och räknade ut vad det skulle kosta, så stack han ut näven och sa: okej, 5 kronor kostar telegrammet, eller vad det nu var. Killen, han betalade det där men såg högst undrande ut. Efter en kvart fick vi upp mottagningsbevis upp till oss. Telegrammet var kvitterat i Göteborg och då kunde vi säga att nu vet de om det i Göteborg att du är försenad och allting är okej. Och de var visst lite oroliga, hade jag, sa jag till det också, för det hade de sagt i sitt svarsmeddelande upp. Hur det där gick till, det kunde de där gubbarna inte klara ut. Boden Radio var ju en kustradiostation, den enda armén hade. Dylte var taktisk chef och jag teknisk chef. Och eftersom den där kustradiostation också samtidigt som var fast radiostation för militärförhavaren, så hade vi ju goda kontakter med Televerket för telegramöverföring. Så när vi kom tillbaka sen så lämnade Dylte över de där pengarna till stationspersonalen som girerade in det till Televerket. Så det var inga problem. Och de här tre herrarna från Göteborg, de var djupt imponerade och blev nog försvarsvänligare än förut i varje fall. Det var rätt kul. På tal om jägarstationer, så hade vi en tyghantverkare, Börje Lindgren, på gamla A8, och samtidigt var han amatör. Och han och jag var ute och gjorde en hel del prov med olika småstationer, jägarstationer också. Och då hade jag ordnat så att vi hade fast bemannad radiostation i Kalix, en 75-wattare, Boden Radio, och sen hade vi sparkat igång LV7 radio i Luleå, Sundsvall och sen Stockholm där försvarsstabens fasta radio fanns. Och faktum är att var vi än höll till, Börje Lindgren och jag, så fick vi alltid kontakt med någon utav de där stationerna. Och det berodde väl förmodligen på, inte att radiostationen var bra, utan det berodde nog på att han och jag dels var telegrafikunniga och vana vid svaga signaler, och framför allt att vi riggade upp antenner med tanke på åt vilka håll vi skulle med radiovågorna, och avstämda antenner, halvvågsdipoler. Så det där visade i alla fall att man kan komma ganska långt med små stationer, bara man vet hur man ska göra. Och jag brukade ofta säga att det viktigaste på en radiostation, det är antennen. Sen kommer telegrafisten, sedan mottagaren och sist sändaren. Men tyvärr är det så många som har en missuppfattning enligt min tro, att det är sändaren som gör allt. Jag har varit mycket för det där med låg effekt, inte minst ur störsynpunkt, men det är en annan fråga. Och jag tror inte på hög effekt och så vidare. Andra prov som jag var med om uppe i Boden, det var till exempel att jobba med pansartåget. Vi hade ett pansartåg där uppe som hade en 250 watts radiostation TP inbyggd i en gammal malmvagn. Att det dessutom fanns kanonvagnar och sånt där, det är en annan sak, och ånglok. Problemen med den där radiostationen var att det var några tunnlar, så vi var tvungna att se till att antennerna kunde passera igenom utan att skadas. Vi fick det låta att fungera ganska hyfsat, men det fordrades telegrafister som var kunniga. För ibland blev signalerna väldigt svaga beroende på var de var och vilka antenner de kunde användas av vid just det aktuella tillfället. Men det var i alla fall en rätt intressant upplevelse att jobba med det där pansartågets radiostation. Lokalt inom tåget så hade vi byggt ut ett telefonnät med fältkabel och fälttelefoner. Och det ger mig egentligen osökt en ingång till att prata om trådnät. Vi hade ju i Boden en fästning, visserligen relativt gammal, men den hade ett mycket kraftigt trådnät utbyggt mellan olika fort och stabsberg och så vidare, och elledningsplatser och andra grejer som hade, så det fanns mycket telefoner, telefonväxlar och ett ganska stort trådnät. Det trådnätet fungerade ju relativt sett hyfsat, därför att det var ganska, även om det var ganska gammalt, så fungerade det ganska hyfsat mellan dem. Men vi ville ha reservmöjligheter. Och det byggdes ut genom dåvarande chefen för Bodens tygstation signalverkstäder, en lång gänglig herre som hette Henrik Lindgren. Han byggde ut ett radionät för att kunna få förbindelse mellan forterna. Och han var väl framme i tiden med tekniken. Det var små FM-stationer på storleksordningen 10 watt som användes, och till dem så byggdes det tonsignalutrustningar som kunde användas för överföring av ringsignaler. Antennerna var små, enkla, avstämda dipoler som var uppsatta i berggångar. Och eftersom det här gick i berg, så var det ju väldigt noga med att hänga dem där i rätt riktningar, så att studsarna skulle komma ut åt rätt håll. Det där fungerade så att om en växeltelefonist i en gammal lokalbatteriväxel i ett fort ville koppla ett samtal till ett annat fort, så stoppade han in sitt ringsnöre, som man säger, i en jack och gav en ringsignal. Via tonsignalsystemet, och radion gick sedan signalerna över till andra ändan, där ett likartat tonsignalsystem tog emot och omvandlade ringsignalen till en signal som fällde en anropsklaff i den växeln. Och sedan gick samtalen fram på det viset. Det där var ett rätt intressant system. Och jag tycker att Henrik Lindgren har all ära av detta. I övrigt så fanns det ju en hel massa värntelefoner av olika slag ute i skyddsrum och så vidare. Ja, det var lite grann om de trådutrustningar som fanns i fästningen. Och på forterna gjordes någonting annat också som faktiskt var rätt intressant. För fredstjänstens skull så fanns det i gravarna runt forterna hundar som patrullerade runt. Och för att kolla att inga obehöriga sprang in och ut där. Och de där hundarna, de kunde ju röra sig rätt långt. Och vaktpersonalen som hade hand om hundarna, de visste inte alltid riktigt vad de var. Då gjorde vi i ordning någonting som vi kallar för hundskallförstärkare. Den första byggdes faktiskt ganska enkelt med en vanlig rundradio och en mikrofonförstärkare. Men sen blev det lite bättre grejer. Så att vi kunde släppa hundarna, en hund i en vallgrav. Och så fanns det högtalare i vallgraven och högtalare i vaktrummet. Och då kunde de ju lyssna så att säga på vad som sades ute i vallgravarna. Därför att högtalarna gick också som mikrofoner. Så när hundarna började skälla och väsnas hördes det inne i vaktrummet. Vaktchefen kunde då med en omkopplare prata ut till hundarna. Och de lärde sig att känna igen hans röster också, så de gjorde vad han sa, så att säga. Det var ett sätt att ha snabbtelefon mellan hundar och vaktchef. Det var inte dåligt. Ja, så jag ska säga några ord också om Boden Radio. Boden Radio var ju en kustradiostation, startade 1919 egentligen, med äldre gnistutrustningar och sådant. Under kriget så försvann ju de där utrustningarna i stor utsträckning och ersattes med modernare rörbestyckade utrustningar och annat. Boden Radio var alltså dels kustradiostation, dels militärfällhavarens radiostation för kontakter med såväl högre som lägre myndigheter, och dels också fästningens stora radiostation. Den var förlagd i en stor betongbunker ute på en myr som vi kallade Radiomyren. Och den där radiostationen försågs med utrustningar som delvis påminde om de som flyget hade köpt för sina flottillstationer. Det var radiobolagsstationer på 3 kW uteffekt med såväl kortvåg som långvåg. Och sedan fanns det en och annan station utöver det också. Under min tid i Boden så började gemensamma stabsplatser att byggas ut över hela landet och inte minst i Boden. Och det medförde att vi fick sätta upp mottagarcentraler på några ställen med fjärrmanöver av sändarcentraler. Och i Boden så gjorde vi så att vi hade dels fjärrmanöver via kabelnät och dels reservmöjligheter via UK-radio, nycklingslänkar som vi kallade det för populärt. Och det gjorde ju det att det blev en rätt kraftig utökning av utrustningarna, modernisering och så vidare. Och det blev för övrigt flera sändarcentraler som kom in i bilden också så småningom. Men det tänkte jag inte berätta om i det här sammanhanget. Däremot så ska jag ta upp ett par andra saker som inträffade i samband med vistelsen i Boden. Vi hade, som jag kanske nämnde tidigare, flera stora trådnät utbyggda på olika ställen inom milot, bland annat i Tornedalen. Det nätet hade till stora delar byggts ut med telefonväxlar av äldre typ, lokalbatteriväxlar, där Televerket hade levererat, och sen byggdes det massor med värn, och i dem hade vi värntelefoner, också de äldre lokalbatteriapparater som Televerket hade i överskott och som vi hade fått köpa billigt i försvaret. Och de sakerna skulle ju underhållas, och det gjorde det att jag kom in i den bilden på ett helt annat sätt än vad jag trodde från början. Det fanns också där en stor, ska vi kalla det för, kopparfyrskruv. Den hade Televerket också byggt. Och den var till för att vi skulle från övre Norrland kunna nå mellersta Sverige. Även om kablarna som ju gick ut efter kusten förstördes, så fanns denna kopparfyrskruv som då hade, tack vare kopparmaterialet, lite bättre egenskaper, lägre dämpning och så vidare. Där var det rätt många roliga saker som inträffade i samband med översyn och så vidare utav de där nätena. En episod så har jag berättat som just det var rätt intressant och rolig. Stockholm hade ju en försvarsstab, och där när de bytte befattningshavare så skulle ju de ut och inspektera hur det såg ut på olika håll i landet. Vi fick besök av en herre som hette Bertil Hedberg. Han var kapten då, blev sedermera överste. Och Ragnar Dylte och jag var ciceroner och skulle åka runt militärområdet och presentera trådnäterna för Bertil Hedberg. Han hade emellertid kommit upp vid tidpunkt när det var kraftiga översvämningar, så vägarna var inte riktigt vad man hade hoppats på. Vi var på väg upp mot Gunnarsbyn som det heter. Och där var det en rätt kraftig översvämning, och då stannade jag till och satt och tittade lite grann, och så tittade jag på Ragnar och sa, kommer inte vägen upp där borta? Går den inte en krok här som svänger ungefär där? Jo, sa Ragnar, det gör den. Okej, sa jag, då försöker vi. Så jag drog på för fullt och kom drygt halvvägs över det djupaste stället, sedan stannade motorn på grund av vatten. Jävlar, sa Ragnar. Jävlar, sa jag. Och så äntrade vi ut på varsin sida, öppnade motorhuven och började torka tändstift och kablar och annat. Bertil Hedberg satt i baksätet och undrade nog vart han hade kommit någonstans. Men då kommer det ytterligare en person, nämligen en äldre dam i roddbåt. Hon var på väg hemifrån sin översvämmade kåk till affären för att handla, och hade sett att vi stod där och rodde upp emot oss då för att erbjuda sin hjälp, och frågade om vi ville bli ilandsatta utav henne. Nej tack, det behövs inte, tyckte vi. Vi klarar det här ändå. Och tanten, ja, sa hon, då får ni skylla er själva. Och så fortsatte hon till affären, och Dylt och jag fortsatte att torka och kom igång. Så det var inga problem. Hedberg, han var ju blekare än vanligt vid det tillfället, tror jag. Men ett intet mot vad som sedermera hände. Den här resan blev ju lite fördröjd här och där, så det blev bråttom på slutet när vi skulle sätta av honom till tåget mot Stockholm. Detta medförde emellertid det att vi blev tvungna att köra ganska fort, och jag körde ganska hårt med signalhorn ett par gånger rätt genom Bodens stad, som egentligen då bestod av bara två huvudgator i princip. Och vi kom ner till järnvägsstation just när de tågets avgångstid var inne. Och de hade ropat ut i högtalarna, var god stäng dörrar och grindar. Jag körde ut på perrongen direkt och Dylte kastade av Hedberg in i en godsfinka, den enda vagn som var öppen. Och samtidigt fick jag iväg hans bagage, så att han kom iväg. Men han var nästan chockskadad och tyckte det här var för jäkligt egentligen. Men så blev det. Han kom med tåget, fast via godsfinkan först. I Stockholm hade han sedan berättat om detta och andra äventyr som också hade inträffat under den här veckans resa runt Tornedalen. Men de trodde honom inte riktigt alla, men och gjorde det att de ringde upp och frågade vad vi verkligen hade varit med om. Och vi kunde ju instämma med att det hade varit väldigt mycket både intressant och roligt. Men helt för att fortsätta denna historia med lite radio kan jag berätta det att vi fick pyssla också lite grann med båtradio, hur det nu kan komma sig. Orsaken var enkel. Svenska armén hade ju faktiskt en flotta med en amiral. Svenska arméns amiral kallades han populärt. Det var en kapten i ingenjörtrupperna på materielverket. Och varför hade de båtar? Ja, det var dels vid vissa stora sjöar av bevakningsskäl, men framför allt så var det så att luftvärnets skjutfält behövde ofta båtar för att säkerhetsbevakning vid skjutningar. LV7 i Luleå hade skjutfältet Tome, och där hade vi ett par båtar som då tillhörde LV7. Vi försåg de där båtarna med radio, 25 watts radiostationer, och för att kunna ha kontakt då med skjutledare och liknande. Och det där gick ju faktiskt ganska bra, speciellt på en båt. Det var en plåtbåt, en stor holk. Och sedan så använde jag den till några andra ändamål också ett par gånger, en ren säkerhetstjänst. Jag var ju redan då intresserad av båtar. Jag har sedermera skaffat mig skepparexamen för övrigt. Och kunde vid den tiden också navigera lite grann, så att därför så var jag ofta använde den där båten för olika ändamål. Bland annat hade vi på Boden radio genom flygförvaltningen, en gosse som heter Hörberg, fått upp en 55 meters mast för lufor. Och denna luforantenn för långvåg alltså medförde troligen att vi fick sämre fältstyrkor ute till havs från vår kustradiostation. Så att jag bestämde mig för att göra lite mätningar på olika sätt. Dels med ordinarie antenner och dels med hjälp av denna luforantenn, som dock fordrade lite specialarrangemang för att kunna anpassa den till vår sändare. I varje fall så fick jag också då låna en fältstyrkemeter med en man ifrån Televerket i Luleå. Och vi gick ut på Bottenviken för att kolla hur fältstyrkan var. Då hade vi kontakt med Boden Radio via 25 wattan. Och en fältstyrkemeter för långvåg surrade vi på akterdäck och mätte då fältstyrkan på några olika ställen inom vårt ansvarsområde för kustradion, så att säga. Vi fick emellertid storm på oss och det blåste riktigt ordentligt och snöade. Det här skedde nämligen på höstkanten. Och det gjorde det att det blev lite besvärligt. Vi fick trassel med motorn bland annat. Det var jag som var skeppare ombord och sen hade vi en båtskötare med som också var specialist på dieselmotorer. Och sen då den här mannen ifrån Televerket i Luleå. Vi gick ut från Skellefteå hamn och fick då som sagt storm och snöväder på oss när vi gick norrut. Så vi hade lite svårt att orientera oss. Och sedan vi då fick vi luft i dieseln så den gick ibland och ibland inte. Och då var jag tvungen att lägga ut en flytankare så att vi skulle komma lite bättre till. Vi fick rotation på motorn. Men den gick inte bra. Så att jag bestämde mig för att vi går tillbaka till Skellefteå hamn, för dit var det inga problem att hitta. Därför att reflexer i molnen ifrån ljusen i Skellefteå hamn gav mycket bra insikt om vart vi skulle. Det tog oss emellertid 8 timmar. Och det blåste och gick hög sjö. Och den här stackars mannen ifrån Televerket, han blev sjösjuk till 1000. Och jag sa till honom att han skulle gå upp på bryggan där det var frisk luft och hjälpa till. Men det nekade han till. Han skulle absolut sitta i motorrummet som ju också gick att styra. Och där luktade dieselolja och sånt, så inte blev han bättre. Vi kom in i alla fall till Skellefteå hamn i lugn och ro. Och sedan vi hade vilat ut där på ett hotell där vi fick ligga för övrigt i matsalen på bord, för det fanns inga lediga rum, så tog han bussen hem. Fällstyrkemetern fick vi plocka isär sedan, för den hade fått saltvatten överallt. Men mätningarna hann vi i alla fall så långt med så att jag kunde konstatera att vi hade fått påverkan. Och sedan så körde vi med den här LUFOR-masken, rätt LUFOR-antennen, rätt ofta på kustradion. Att det var lite grann besvärligt med lite avkopplingar, men vi provade rätt mycket. Ja, det var lite grann om det där med båtar och båtradio. Nu vänder vi på bandet.